Vi pratar om migrationen, pensioner, maffialag och om varför hon kräver en bankskatt. Hon svarar också på vad som räknas som vanligt folk. Jag heter Titti Schultz och det här är P4 Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är dagsformen?
Bra.
Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
Ja, det har inte gått åt än.
Nej.
Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
Exakt.
Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014 och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period där du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
Bra jobbat.
Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
Ja, ungefär. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
Det är klart man är. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
Nej, men framförallt så är jag ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, det här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
Du ser.
Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
Japp.
Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju ett har vi ju direkta alltså saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
Och hur vill kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att höja, dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
Men samtidigt, förlåt mig, i P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
Nej, men det finns ju fyra viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer tre, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna, de plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
Du också,
vi tycker,
va?
Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
Ja. Flickor.
Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar, så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder när man, om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp mord, alltså annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu kommer försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
Det är ett tydligt nej från
er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det blir... Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
Vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste? Eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
Ja, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Ja, men i grunden handlar det ju om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan. Och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor när det går bättre för dem väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området eller i området så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
Tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju, problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen, och ta ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
Alltså, var lite sugen på det annars? Ja, men det, vad hade det blivit då?
System of a Down.
Jaha, det känner jag inte till.
Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
Hemma.
Det är hemma.
Jag var där senast igår kväll hos mamma.
Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt, och så får du som lyssnar lyssna på 17 år. Petra Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
Den är liksom väldigt snygg och röd.
Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får upp den där? Ja, jag sa det, att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod och börja.
Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
Kort svar.
Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
För att?
Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
Nej, men det går inte att uttala sig om, det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet, oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
När det gäller biståndet? I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
Mm. En hälsofråga verkligen.
Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
Okay.
Så låta vara tills, ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola, ja.
Ta
sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
Här har du varit tydlig.
Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Mm. Ja. Fler hyresrätter ska reserveras för unga? Ja. Dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar så kämpa på.
Jag kommer ta alla.
Ja.
Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
Varför inte det?
Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
Så skulle det bli väldigt komplicerat.
Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv själva.
Ja, självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill och ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
Nej, okej.
Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och om man har enklare borrelia till exempel så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
Mm. Problemet är själv?
Problemet är ju i Stockholm kan man ju få det via 1177 och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster så det behöver man göra av och där se över och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177 så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
Mm. Ja, här blir sista frågan.
Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
Det var kul.
Ja, vad roligt att du kände så.
Jag tar gärna 3 minuter till.
Det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga att vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Mm. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget. Kom som en överraskning för dig.
Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
Mm. Så då kommer statsministern.
Jag höjer skatten för mig själv.
Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland, och det låter så här.
Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
Magdalena Andersson.
Mm, det var Frida Anund som var reporter, och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
Hur ändrar du
och
på
vi
det
ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
Nej, jag ska säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna, så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar ju om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker, och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
Linnea från Luleå undrar så här.
Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten, då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera, men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr, har ni någon plan, Magdalena?
Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och det får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där är ju, sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med, det är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstitutsresultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för att vi inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
Tidigpartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Men, och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
Men en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
Tack så mycket.